Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Varmt välkommen till Knatteplock-podden. Detta är en podd om mat, barn och föräldraskap. I avsnitten får du lyssna på härliga gäster som delar sina perspektiv, erfarenheter och kunskaper inom dessa spännande ämnen.
Sen, som sagt, det kan kännas olika för olika personer. För en annan människa var det kanske bara en stor psykisk lättnad att sluta amma.
I detta avsnitt gästas jag av vetenskapsjournalisten Lisen Forsberg. Lisen driver kontot, bloggen och podden Baby Baby, där hon tipsar och utbildar kring olika frågor som rör amning. I detta avsnitt pratar vi just om amning, och Lisen svarar på era frågor kring detta stora och ganska svåra område. Amning är ju någonting som kan se så olika ut för olika personer. Alla har sina unika upplevelser. För vissa går det bra, för andra går det inte alls bra. I avsnittet ger Lisen bland annat tips på vad man kan göra för att få amningen att fungera, hur man kan hantera så kallade goda råd från omgivningen och hur man kan tänka om man haft tidigare jobbiga upplevelser av amning när man vill amma igen. Detta och mycket mer pratar vi om. Här kommer avsnittet. Hej Lisen!
Hej!
Hej! Hur är läget?
Tack, det är bra.
Härligt. Solen lyser i ditt ansikte. Det är fantastiskt. Våren här.
Solen lyser in genom våra otvättade fönster. Ja.
Ja. Måste vara lite skit också. Ja, men Lisen, du driver ju kontot, bloggen och podden Baby Baby. Jag tror att det är där som många känner till dig från. Men vill du berätta lite annat om dig?
Jag är journalist, frilansjournalist, och startade den här bloggen för några år sedan när jag insåg att det saknades information om amning. Och speciellt bildmaterial, tyckte jag, och rörlig bild. Så jag började filma när jag själv ammade och la ut det på internet. Och sen så tänkte jag så här att nu måste väl ändå vården fatta hur mycket som de brister i att informera om amning och kanske börja tillverka egna filmer och sådär, eget material om amning. Och det har väl gjorts i någon mån sedan dess, men jag är faktiskt överligt lite förvånad över att det fortfarande ändå finns så pass lite, tycker jag, på svenska om grundläggande saker om amning.
Ja, du behövs. Du fyller verkligen ett tomrum, om man säger så. Det är, när jag berättade att du skulle vara med i podden så var det många följare som skrev att jag skulle hälsa dig, att du har hjälpt dem så mycket på deras amningsresa.
Åh, fint, tack.
Så det är ju fantastiskt. Hur kom du in på det här med amning? Har du alltid varit intresserad av det, eller kom det när du fick barn?
Nej, det kom när jag fick barn, och jag tänkte faktiskt på det här när jag var på väg nu i morse till förskolan med mitt yngsta barn. Att har man inte ammat så är det ganska svårt, tror jag, att föreställa sig hur det är och hur det kan vara. Och hur det kan vara upplevas som otroligt positivt, men kanske också väldigt negativt av en del, beroende på vem man är. Jag tror att det är väldigt svårt att föreställa sig innan man själv är där. Utmaningen för omgivningen är ju att inse att även om man inte, till exempel för de som tycker att det känns väldigt viktigt med amningen, att även om de inte fullt ut förstår det, så ska de stötta ändå. Man måste inte alltid förstå att det är 100% någon annans upplevelse, men man kan vara stöttande ändå. Och det gäller ju egentligen då oavsett om man tycker att amning är jätteviktigt för en, eller om man tycker att ja, det är väl sådär, ja, inte superviktigt, men ja, rätt bra ändå. Men det finns ju de som tycker att det är fruktansvärt och får ångest och absolut inte mår bra av amma. Och det måste man också kunna stötta utan att nödvändigtvis kunna förstå till 100% hur det känns. Och det är ju, det här tror jag är en stor utmaning alltså för de som vill amma till exempel. Att många förstår inte riktigt. Och jag förstod inte heller. Jag tänkte bara, jag vill amma mitt barn, tänkte jag, när jag skulle få mitt första barn. Men jag var nog inte förberedd på hur viktigt det faktiskt skulle kännas för mig.
Nej, jag håller med. Jag hade nog också bara också tanken att det bara skulle gå av sig själv på något sätt.
Ja, men jag tänkte nog på det som, alltså, ja, det ser väl mysigt ut och jag vill gärna amma. Men jag tänkte att amma gör man väl, det gör man till 6 månader och sen slutar man, så det är väldigt begränsad tid. Och går det inte, ja, då får jag väl, ja, då får jag finna mig det och då får jag mata mitt barn på något annat sätt. Jag såg det väldigt mycket som ett matningssätt. Och jag tror att det är synen i samhället överlag, att amning är ett sätt att mata sitt barn. Men då har man glömt bort en stor del, för många i alla fall, inte för alla, men för många, att det är också ett sätt att umgås med sitt barn och att man kan känna att, ja, men det känns väldigt fint och mysigt och man känner att man bondar med barnet och så vidare. Det behöver inte vara så, man kan bonda även utan amning, men för en del så känns det viktigt i kontakten med barnet. Och jag var inte förberedd på hur viktigt det skulle kännas för mig och hur otroligt sorgligt det skulle kännas för mig också när jag inte kunde amma mitt första barn så länge.
Ja, jag kan verkligen hålla med om den här. Jag tror också att det är så olika för alla.
Mm.
Men för mig var det likadant, att det var väldigt, väldigt mycket närhet med amningen. Så jag kan verkligen hålla med om det. Men du har ju 4 barn.
Mm.
Hur gamla är de?
Den äldsta är 12 och den yngsta är 4.
Hur har amningsresorna varit med de här 4 barnen, om du skulle säga lite kort?
Ja, första kämpade jag, som sagt, det gick inte som jag ville med första barnet. Mycket för att jag inte kunde någonting om amning innan jag fick henne och visste inte ens att det fanns någonting att kunna, utan hade på något sätt blivit itutad den här uppfattningen att antingen så går det eller så går det inte, att det inte är någonting man själv kan påverka riktigt. Vilket jag förstod senare som inte är riktigt sant. Att det är liksom inget ödesbestämt huruvida man kan amma sitt barn eller inte för det mesta. Utan att det går att påverka själv. Så henne kämpade jag och jag fick inte speciellt bra hjälp heller till en början.
Nej, vad tråkigt.
Jag fick ingen information om amning som var något värd att ha i alla fall. Före födseln, jag fick väldigt vänligt och fint bemötande på förlossning och BB. Men inte speciellt mycket konkret hjälp med amningen. Och sen så fick jag obefintlig hjälp på BVC och sen fick jag bra hjälp på amningsmottagningen på Södersjukhuset i Stockholm där jag bor. Men det var kanske nästan ett par veckor efter att mitt barn hade fötts. Och det var liksom lite för sent, kan jag känna nu i efterhand. Den där hjälpen, för då fick jag reda på de här enkla sakerna som hur lägger jag barnet till bröstet så att det inte gör ont och inte blir sår på bröstvårtorna. Det fick jag lära mig då. Men
du kände inte att du hade rätt stöd från början? Helt enkelt.
Absolut inte. Så att den där bra hjälpen jag fick, den var superbra, men den hjälpte mig inte att liksom komma tillbaka till att enbart amma, vilket jag ville. Och vi hade gett väldigt mycket ersättning vid det här laget, så det blev väldigt tungt att vända det där skeppet. Jag ville hela amma, men ja, det gick inte. Och jag hade inte självförtroende nog och jag hade inte stöd nog, kände jag. Så att det blev delamning, pumpande och ersättning i ett antal månader tills jag kände att nu orkar jag inte mer. Och så blev det flaska. Och vi hade jättemånga, alltså, otroligt mysiga stunder, jag och bebisen och pappan och bebisen också. Och mycket närhet liksom, i bärsjal på långa promenader och så vidare. Och väldigt mycket, det var mycket närhet. Så det var inte så att jag inte kunde hela amma, att det förstörde någonting på det sättet. Men jag var ändå ledsen, jag var väldigt ledsen att det inte funkade. Och hade verkligen inte föreställt mig hur ledsen jag skulle bli. Men sen började jag läsa på från bra källor om amning efter att jag hade slutat amma mitt första barn och insåg väldigt snabbt, men jag kände mig lurad, att det här hade ju varit så enkelt att informera mig om vissa grundläggande saker om amning, som hur man kan hjälpa sin bebis att ta ett bra tag om bröstet så att det inte blir sår, eller bara hur mjölkproduktionen fungerar. Det hade varit så enkelt att ge mig de här liksom basic-grejerna om amning. Och så hade jag kanske haft mycket, mycket bättre förutsättningar att kunna amma mitt barn på det sätt jag hade velat. Nu fick jag aldrig de pusselbitarna och då blev det väldigt, väldigt svårt. Jag fattade inte hur ofta en nyfödd behöver amma i början till exempel. Att de behöver amma jätteofta. Att var tredje timme liksom inte är någonting. Jag fick höra var tredje timme på BB.
Ja, det fick jag också, tror jag.
Men då tolkar man ju lätt det som att det är normen. Det är någonting eftersträvansvärt. helst inte ska gå så himla mycket oftare var tredje timme.
Nej, men då känner man ju sig att man gör någonting fel när det blir oftare på något sätt. Om man får höra en sån hållning, en riktlinje.
Ja, och då kanske i värsta fall inte blir tillräckligt mycket mjölk i magen på bebisen precis där i början. Och så kanske barnet går ner lite mer i vikten, vad som är önskvärt och så vidare. Så allt det jag insåg rätt snabbt att nej, det här, jag fick reda på massor om själva födseln, om epidural, sterila kvaddlar, tensapparat, alla bedövningstekniker inför förlossningen. Men jag fick reda på i princip noll om amning. Och det här är helt galet. Så kände jag. Så att jag började läsa på och så hade vi en önskan om ett till barn. Och så tänkte jag att om det blir ett till barn, då banne mig, ska jag ha andra förutsättningar. Sen när jag blev gravid med barn nummer två så gick jag. Då hade jag läst på redan väldigt mycket. Jag låg på kvällarna liksom och finkammade internet, kändes det som. Efter bra information om amning. Lusläste hela internet. Ja, och sen så gick jag en amningskurs via Amningshjälpen, den ideella organisationen Amningshjälpen, som tillsammans med studieförbundet Sensus har något som heter amningskurs för blivande föräldrar, som fortfarande ges och som på sina håll faktiskt är gratis också. Och det var en fantastisk kurs som jag gick. Och den bekräftade väl egentligen bara det som jag hade läst på internet från de bra källorna då om amning. Och det som jag fick reda på, till exempel hur liten bebisens magsäck är de första dygnen, att man kan likna en nyfödds magsäck dag ett vid ett körsbär till exempel i storlek. Och dag tre som en valnöt. Och då förstår man ju, det var en riktig aha-upplevelse, bara den grejen. Att inse att ja, men det kommer inte komma liksom floder med mjölk i mina bröst de första dagarna. Men det är okej. För det här är en ytterpytteliten magsäck. Men också eftersom den är så liten så måste den fyllas på ofta. Och att det kommer att komma mer mjölk, men att det också det är under förutsättning att mycket mjölk kommer ut. För att ju mer mjölk som kommer ut ur brösten, desto mer mjölk kommer att producera. Och att det gäller redan från första början, redan från samma stund som barnet föds egentligen. Det gick jättebra att amma. Jag var fortfarande osäker och speciellt, jag var fortfarande på en massa oro, osäkerhet och sorg skulle jag nog säga från min första amning. Men jag minns att jag redan dygn två med andra barnet, trots att jag hade gått amningskurs och läst på och finkammat internet, så kände jag mig otroligt osäker. Så att jag ringde till mitt sjukhus och insisterade på att jag skulle få komma till amningsmottagningen. Jag tyckte att det gjorde lite ont ändå. Så jag ringde amningsmottagningen där jag jobbar på mitt sjukhus, där jag jobbar helt fantastiska barnmorskor som har råkoll på det här med amning, som är specialiserad i det. Så fick jag komma dit dygn två och de tittade på hur min bebis tog bröstet och det såg ju fint ut. Så att jag behövde nog bara liksom en bekräftelse på att ja, men det här funkar, du kommer greja det här. Jag satt och grät som lille skutt, du vet, lille skutt-tårar, så fontäntårar, och sa att och det var så jobbigt förra gången och jag fick så lite hjälp och så sitter jag här nu och storbölar. Men då försäkrade de mig att jag verkligen inte var den enda som hade suttit där och stordölat.
Nej, med de hormonerna och sen tidigare jobbig upplevelse på det. Och, ja, nej, men det är ju självklart.
Men det gick bra sen. Sen hade vi en del liksom gupp på vägen, men det tror jag nästan är ofrånkomligt att det är någonting som strular lite vid någon tidpunkt. Jag hade min bebis amningsstrejkade, kan man säga, ett bra tag, någonstans vid 3-4 månader. Sådär. Jag försökte amma honom och så skrek han. Men jag hittade sätt att komma förbi det också. Så det har jag skrivit ganska mycket om på min blogg. Hur man kan ha för tricks när bebisen vrålar vid bröstet.
Har du något kort tips du vill bara dela med dig snabbt?
Alltså det beror väl kanske lite på varför. En del bebisar är liksom bara lätt distraherade efter ett tag. Och tycker att allting annat är roligare än att amma. Fast de kanske egentligen borde. Alltså råd nummer ett är väl bara att försöka att inte stressa upp sig för mycket. Ja. Försöka ta det lite lugnt och testa en stund senare istället och inte truga liksom. En del bebisar som mina har gillat att amma i bärsjal eller bärsele och sitta och spana på någonting under tiden. Och då har det inte blivit så tråkigt att äta. Har de kunnat äta om jag varit ute till exempel, så har de suttit och tittat på träd och fåglar och bilar och så. Ammat under tiden. Eller så kan det vara också att, som jag tror att jag har haft det så med mina barn, att jag har stark utdrivning i ett bröst. Alltså att det kommer väldigt, mjölken kommer fort och kraftigt ibland. Speciellt om bröstet är fullt. Och då har de satt i halsen. Och då tror jag ibland att de har liksom strejkat lite på grund av det. Att det känns obehagligt. Så att de har sammankopplat andningen med något obehagligt. Har jag väl kommit fram till att det har ofta hjälpt att inte amma dem i den klassiska positionen där de ligger ner i ens famn. För jag tänker också, man kan ju tänka sig själv om man låg ner med ansiktet uppåt och någon matar en liksom med en flytande och man känner att det kommer för mycket och man sätter i halsen, så skulle man ju kanske snabbt tycka att det var väldigt obehagligt.
Ja, det kan man verkligen tänka sig.
Ligga där och bli dränkt. Liksom. Ja. Då skulle man kanske också skrika om någon kom
absolut.
Där. Så att då har det gått funkat bättre i perioder när det har varit väldigt starkt tryck i bröstet. Att de har suttit upp och ammat. Alltså antingen sitta i famnen eller sitta i selen eller sjalen. De kan parera flödet lite bättre då. Så det är ett tips. Så det kan vara ju bra att försöka klura lite på kanske varför de strejkar vid tutten. Och ibland vet man bara inte. Då kan det vara, man får vagga, trösta, testa en stund igen. Och sen har det gått bra att amma nummer 3 och 4 också.
Ja, men fantastiskt med så många upplevelser och kunna liksom dra erfarenheter av det. Jättehärligt att få höra lite om dina amningsresor. Amning är ju verkligen, jag tycker att det är ett jätteintressant ämne för att det finns så mycket att prata om. Det finns olika upplevelser av amning som vi har pratat om nu, att det kan gå jättebra för vissa och för andra funkar inte alls. Och för min egna del så älskade jag amma. Jag tyckte att det var fantastiskt och jag är jätteglad att jag kunde göra det i 11 månader med min dotter. Det gick inte bra från början. Det var väldigt brokigt i början. Det var som du sa, såriga bröstvårtor och jätteont. Och varje gång hon tog tag så var det, kändes det som att någon högg med en kniv i mitt bröst. Så att det var ju, jag kommer ihåg att jag tänkte, ska jag göra det i 6 månader nu? För jag tänkte också så här, men i 6 månader fall ska jag amma. Liksom det vill jag verkligen. Men som tur var så gick det över och blev väldigt, väldigt bra. Så jag gillade verkligen amma. Sen fanns det ju aspekten i att känna sig lite begränsad när man ammade. Att jag har en dotter som ammade väldigt ofta, men kanske inte så länge. Och det gjorde ju att, och det gick inte jättebra för mig att pumpa. Och jag ville verkligen helamma. Det gjorde ju att jag blev lite begränsad. Han knappt iväg och träna. Så jag vet att det tyckte jag var jobbigt. Men ju äldre hon blev, desto glesare blev ju amningstillfällena och desto lättare blev ju den grejen. Och då tyckte jag att det blev väldigt, väldigt härligt faktiskt. Jag tycker det är jättekul att vi ska prata om amning idag och jag har ju frågat mina följare om frågor till dig. Det kom massa frågor och tankar om det här ämnet. Jag tänker att vi kör igång med lite följarfrågor. Jag tänkte först bara fråga innan vi börjar med det. Vad stöter du på för vanliga frågor i dina kanaler? Vad är liksom vanliga utmaningar och så vidare?
Det är nog mycket att det gör ont i början till exempel. Nu svarar inte jag för det mesta på frågor direkt så. Om jag får privat får frågor på DM på Instagram till exempel. För jag hinner inte det. Men alltså i kommentarsfälten så kan det vara mycket respons när jag skriver till exempel om den första tidens amning. Att det kan göra ont. Att man kan få konstiga råd. Råd som säger emot varandra.
Om vi börjar då med lite följarfrågor. Några som undrar hur man kan få bebisen att amma mer. Och det är kanske lite svår fråga att bara ta sig rakt sådär. Men jag antar att det är kanske att barnet behöver gå upp i vikt. Man vill att barnet ska äta mer. Kan man göra det?
Alltså man kan ju alltid pröva om barnet vill amma. Och att tänka bort klockan, tidpunkter. Utan är det en liten bebis så kan man ju gärna spana efter de här små signalerna på att barnet vill amma. Att de signalerar ju oftast ganska mycket, ger ganska mycket signaler om att de vill amma redan innan de blir upprörda och börjar skrika så att säga. Hålla på med munnen och med fingrarna och skruva på sig. Att man prövar, man kan alltid erbjuda. Sen kanske barnet inte vill ha, men man kan alltid erbjuda. Så kan man tänka. Och att det spelar ingen roll om det var 5 minuter sen sist, utan pröva. Och ofta är det lättare att amma ett nyvaket barn också. När de precis håller på och vaknar. Man tar det som ett bra tillfälle att testa att amma. För då är de ofta lite trötta och, vad ska man säga, i brist på bättre ord, medgörliga.
Ja.
Om de till exempel håller på annars och stökar vid bröstet och så kan verkligen, när de precis vaknar, det kan vara ett gyllene tillfälle att testa att amma. Och även på natten, om barnet ammar lite så lite, att försöka att amma på natten, för då är också vissa hormonnivåer höga, som lite högre än annars, som stimulerar mjölkproduktionen. Och att se till att barnet har ett bra tag om bröstet. Det är också så att om barnet har ett stort och bra tag om bröstet, gapar stort och får in mycket bröst i munnen, så får de oftast också ut mer, lite mer mjölk när de mammar. Alltså en god teknik gör att det blir ett större mjölkflöde. Så om man känner att barnet inte har ett optimalt tag om bröstet, så testa att skaffa hjälp någonstans. Hjälp med det, så att amningen blir mer effektiv. Det kommer ut mer mjölk. Och amningsnapp kan också göra, enligt amningsexperter, att, jag menar, att mjölken flödar. Det blir lite trögare. Att barnet får hålla på längre och kanske blir tröttare också. För att det är ändå, även om det är liksom tunt silikon är det väl, så är det ändå en barriär mellan bröstet och barnet. Så att de ofta får jobba lite hårdare. Så att om man kan att försöka att, om det går, att försöka jobba bort amningsnappen kanske, om man har det. Att det kan vara ett alternativ. Sen är det de som tycker att amningsnapp är fantastiskt och funkar jättebra. Och att det funkar bra med amningsnappen, så då kan man fortsätta med det om man känner att det hjälper en. Men en del verkar faktiskt bli väldigt mycket hjälpt av att ta bort amningsnappen när det går. Upptäcker att amningstillfällena blir betydligt kortare och att det kommer mer mjölk. Och att barnet ibland också börjar gå upp i vikt mer. Så det kan man få hjälp med, till exempel på en amningsmottagning. Eller att man ringer och ber om råd hos den ideella organisationen Amningshjälpen, som har frivillig arbetande amningsrådgivare eller amningsstödjare. Så kan man få tips där.
Ja, det är jättebra att det finns ställen att vända sig till ändå. Det är lätt att glömma bort det ibland.
Jag har också lite material på min blogg på babybaby.se, bland annat ett blogginlägg som heter Amning med plana bröstvårtor eller någonting i den stilen. En del har fått höra att du har plana bröstvårtor, du måste ha amningsnapp. Men det är inte alltid säkert att man måste det.
Jag har fått lite frågor faktiskt om från personer som har inåtgående, eller säger man, eller plana bröstvårtor.
Ja, och alltså amningsnapp kan vara ett bra hjälpmedel. Men det kan också vara värt efter ett tag att kanske försöka, om man upptäcker att det ger problem, så att säga, att försöka jobba bort den. Så jag har ett blogginlägg som heter någonting med plana bröstvårtor. Jag kommer inte ihåg exakt vad det heter nu. Men där har jag bland annat en video med en tjej som testar, och en kvinna som testar att amma i en position där man ligger bakåtlutad på rygg. Och där hennes bebis, tror jag, kanske för första gången faktiskt tog bröstet utan amningsnapp. Så det kan vara värt att kolla.
Jag antar att det är några som har problem också med sår, att det gör väldigt ont när barnet ammar. Är det liksom främst på grund av taget? Ska man ska satsa på det här stora taget som du pratar om? Är det nyckeln?
Oftast är det tror jag. Att ett stort tag om bröstet och att barnet liksom ligger i en bra vinkel, så att barnet har möjlighet också att ta ett stort tag om bröstet. En del tycker att det hjälper väldigt mycket om barnet får ta bröstet själv när man ligger på ryggen, den här bakåtlutade positionen som jag nämnde. Barnmorskor brukar kalla det för laid back positionen. Då halvligger man på rygg och då får barnet liksom lite hjälp av tyngdlagen, kan man säga, för barnet ligger ovanpå en. Mage mot mage oftast. Och då, barn har väldigt mycket instinkter att ta bröstet själva. Och då får de lite hjälp av tyngdlagen också, att liksom gapa stort. Och om du förstår vad jag menar. Att
ja,
ta
verkligen.
Bröstet.
Det är en jättespännande position. Jag tror inte jag alls har testat den med min dotter.
Jag har flera videor också om det. Laid back kan man söka på. Eller tillbakalutad amning. Och då händer faktiskt att när bebisar själva får utlopp för alla sina amningsinstinkter och att gapa stort och sådär. Och att kanske i den här amningsställningen, att det blir faktiskt ett bättre och större tag om bröstet än om man själv ska ha dem liggande i fannen och försöka att justera millimeter för millimeter. Så det där brukar barnmorskor ganska ofta tipsa om, tror jag. Att testa den positionen.
Men också gå till någon typ av mottagning och expert som kan kolla på taget.
Om man kan, precis. Det är kanske inte möjligt för alla, beroende på var man bor någonstans. Man kanske inte har något sjukhus eller någon amningsmottagning nära, men det finns, men en del kan kanske ha besök via videolänk och så. Och man kan ju alltid, ibland så behövs det ju kanske inte heller, ofta kan det vara bra med ett fysiskt besök, att någon verkligen får se hur ser det ut när jag ammar, men ibland kan det ju faktiskt hjälpa att man har telefonsamtal och så.
Du nämnde ju att du själv hade en ganska jobbig amningsupplevelse första gången, eller amningsresa, och sen att det gick bra sen. Det är några som frågar, hur kan man förbereda sig inför barn nummer två eller tre, eller vad det nu kan vara, om man har haft en lite traumatisk amningsresa innan? Är det liksom att läsa på så som du gjorde, eller vad mer kan man göra?
Finkamma internet.
Ja,
ja. Ja, man måste ju faktiskt inte finkamma internet. Man måste inte bli så
Nej.
Liksom påläst eller hålla på.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Så som jag gjorde, jag blev nästan lite besatt ett tag där, för jag kände att det fanns så mycket att ta reda på. Så det behöver man faktiskt inte. Så känner ingen sån press.
Skönt.
Men har man, jag tänker så här också, har man haft en traumatisk upplevelse som gör att man känner att jag kanske inte vågar göra det här igen, eller jag kanske inte vill göra det här igen. Men det ändå finns någonting inom en som säger att det finns ändå en del av mig som skulle vilja försöka, fast jag känner mig väldigt kluven. Då finns det ju en möjlighet till exempel att kontakta den här ideella organisationen Amningshjälpen. Jag kan säga att man ska gå till www.amningshjälpen.se, inte Amningshjälpen med ä, för i alla fall tidigare har man hamnat på en helt fel sajt då, som inte har någonting med Amningshjälpen att göra. Men där finns i alla fall telefonnummer och mejladresser och så till hjälpmammor, som alltså är vanliga småbarnsföräldrar för det mesta. Eller ibland folk med större barn också. Men som har intresserat sig väldigt mycket för amning, men som har vanliga jobb liksom. Men som intresserar sig för amning har gjort ett speciellt och ganska omfattande prov, ett test om amning, och har lärt sig att kunna prata med andra, så att säga, att ge råd.
Vad fint att man vill hjälpa till på det sättet.
Ja, och det är helt ideellt, så de får inte en spänn för det, utan det gör de bara helt på sin fritid utanför. Ja, förskola, skola, jobb, middagslagning, allting, så gör de det.
Fantastiskt.
Ja, det är verkligen imponerande. Deras jobb. Och då kan man ringa en sån person om man vill, om man tror att det skulle kunna ge någonting. Och bara säga att så här har jag haft det, hur kan jag tänka inför nästa gång? Och bara kanske prata av sig lite grann. Jag upplevde till exempel att när amningen inte gick som jag ville med första barnet, att det var svårt att ventilera det någonstans. Jag tyckte inte att jag hade något bra forum för att göra det riktigt, och att det kändes som att andra inte förstod. Sen kan jag tipsa också om Amningshjälpen då, samma organisation, ideella organisationen. De har en Facebookgrupp också som heter Amningshjälpens slutna grupp, som kan vara bra att gå med i. Där kan man också ventilera känslor. Man behöver inte älska amning för att vara med där. Man kan ställa frågor om att sluta också. Man måste inte vara liksom en amningsentusiast för att vara med där, utan det är helt enkelt ett forum för alla som är intresserade av amning och utbyta erfarenheter. Och ibland så kommer hjälpmammorna, de här rådgivarna, kommer in i olika trådar också och ger liksom mer handfasta tips. Så det är en väldigt bra grupp. Det skulle vara mitt tips att gå med i den gruppen och kanske läsa på babybaby.se också.
Absolut, bästa tipset. Och vi ska gå till lite äldre barn då, när man ska börja introducera fast föda. Samtidigt så vill man amma fortsatt. Jag brukar rekommendera att man försöker behålla amningen, eller ersättningen för den delen, när man introducerar fast föda. För att det är ju sällan som en bebis börjar äta några mängder från dag ett. Och då är det ju väldigt skönt att ha den flytande födan kvar som grund, för det är ju väldigt bra. Men har du några tips där? Hur kan man tänka när man introducerar fast föda samtidigt som man ammar?
Ja, alltså att behålla amning eller ersättning medan man introducerar fast föda är väl också rekommendationerna från myndigheterna. Så vitt jag minns Livsmedelsverket och bland annat. Och Rikshandboken, som är BVCs riktlinjer. De skriver om det, att det är bra om man introducerar den fasta födan jämte bröstmjölk eller ersättning. Eller både och, beroende på hur man gör. Det gör ju alltid mycket enklare, som du säger. Sen får man väl fundera på om man vill passa på att fasa ut amningen i samband med att barnet börjar med fast föda. Så kan man ju göra det. Men vill man behålla amningen länge, man kanske vill amma till något år. Ja, det kan ju vara svårt att veta på förhand vad man vill. Men om man känner att det här skulle jag vilja behålla ett tag, amningen, så mitt tips att inte tänka på att överhuvudtaget på att fasa ut amningen på något sätt. Att man behöver inte tänka på att minska amningen. Det man tänker på är att fasa in maten. Och det kanske är så du tänker också.
Ja, att det blir tillägg.
Ja, istället för att tänka att man avvänjer bebisen från bröstet så skippar man helt det tänkandet och bara tänker att man har en tillvänjning av fast föda, av annan mat. Och så kan man fortsätta amma precis så mycket man vill. Sen kanske, jag menar, efter ett tag så kanske man upptäcker att det kan vara bra att inte amma jättemycket precis före en måltid med fast föda, för då blir ungen proppmätt. Och att man kanske kan vänta lite om man då vill att barnet ska äta lite fast föda, att vänta med amningen till efteråt. Men det är ingenting som är hugget i sten, liksom. Där får man ju känna in sitt barn. Jag tänker att ibland med våra barn, när de har börjat med fast föda, så man kanske har satt sig ner vid bordet och de vill verkligen inte. Men sen har barnet fått amma någon minut och kastar i sig maten efter det med gott humör.
Jag brukar rekommendera, jag har märkt i alla fall på min dotter, att alltså, om jag har ammat precis innan det var dags för fast föda, så blir det som du säger, intresset var inte jättestort för den fasta maten. Men lät jag det också gå för lång tid, att hon var superhungrig och var liksom 7 månader, och då kände jag att då var det också väldigt svårt för henne att utforska maten, för att då hade det liksom svängt åt andra hållet. Jag tror att det är viktigt att hitta en gyllene tidpunkt innan där, så att man har ett ganska nöjt barn men som ändå har lite hunger och liksom vill utforska maten.
Ja, men det tror jag också. Och att man får tänka att man måste kanske inte ha benhårda regler för hur det här ska ske, utan lyssna in barnet vid varje tidpunkt. Och att det här när mitt barn i det här exemplet ville ha lite bröstmjölk före maten, så vet jag ju inte om han egentligen, om det var förrätten han ville ha, så att säga, för att komma igång med aptiten, eller om han bara ville ha lite gos. Så kanske han kanske också behövde en famn en stund. Jag säger han, för jag har fått 3 pojkar efter den första flickan här. Så det är pojkarna som är hemma. Så att, jag menar, det får man ju heller inte glömma bort, att ja, ibland kanske det bara är lite gos som behövs för att allting annat ska funka.
Om man har ammat och känner att, jag menar, både att man själv kanske och bebisen är redo att sluta amma. Det är många som frågar om just nattamningen. Jag tror att många upplever det, och mig själv inkluderat, att det var, nattamningen var det så här jobbigast, för att med sömnen blir ju så påverkad ofta. Beroende på hur man sover. Om man samsover och får till det, så kanske det inte blir lika påverkat. Har man en annan liksom metod för sovningen, så kan det ju påverka mer eller mindre. Men jag upplever att det är många som frågar om just nattamningen, hur man slutar. Men har du några tips generellt, både kring nattamning och amning generellt, hur man drar ner på det och slutar?
Alltså jag har inte slutat att nattamma ett litet barn, men jag har ett blogginlägg med tips kring det. Nu ska jag bara leta fram vad det heter. Jag har också ett blogginlägg om att sluta amma en liten bebis, men det är inte jag som är experten där. Ja, den heter del 2. Hjälp, min bebis vill nattamma massor och jag vill sova. Det fanns en del 1 också.
Vad bra summerat.
Del 1 handlade om hur man kan liksom, om man kanske inte vill sluta nattamma men ändå vill ha mer sömn, hur man kan tänka då. Jag intervjuade en BBC-sköterska annat som ligger bakom, Josefin Janke, som ligger bakom Instagram-kontot Bebisen och vi. Hon är intervjuad där, om jag minns rätt. Och här i del 2 så är hon också intervjuad. Det här, hjälp min bebis vill nattamma massor, jag vill sova. Och där tipsar hon om olika strategier eller metoder man kan ha för att sluta nattamma.
Ja, men jättebra, då finns det summerat.
Det är en lista med tips.
Mm. Vill du säga något av tipsen?
Ja, man kan ha till exempel att man kan sluta amma tvärt. Men om man samsover till exempel, så kan man fortsätta med det om man inte vill liksom att det ska bli för abrupt för bebisen. Eller så kan man ha en partner som tar bebisen också mellan vissa timmar på natten, att man inte sover ihop. Så det finns lite olika varianter. Man kan till exempel bestämma att mellan vissa klockslag så tänker man inte amma, utan då får barnet vatten istället, om det är lite större barn, kanske över halvåret. Men att man också, att det kan vara bra att vara lite flexibel, för det kan ju faktiskt hända. Även om BVC säger att ja, rent fysiskt så behöver barn inte amma på natten efter 4-6 månader, så kan det ju ändå hända att de faktiskt vaknar och är hungriga. Det kan ju till och med vuxna göra, vakna mitt i natten och vara hungriga eller törstiga. Så att man får vara lite lyhörd att se varför, om barnet är ledsen till exempel.
Ja, men jättebra att det finns ett blogginlägg, då kan man ju gå in och läsa där.
Jag har bara slutat själv att nattamma ett lite större barn, han var 2,5 tror jag. Och där var väl min, det har jag också skrivit ett blogginlägg om, att sluta natta med ett lite större barn.
Just det, det kanske är lite olika tillvägagångssätt.
Ja, ett större barn, just ett barn som kanske är över ett år, kan man ju faktiskt prata med. Och vara ärlig, ganska ärlig mot och säga att jag behöver sova, jag och brösten behöver sova. Jag tror att man kan prata med barn ganska tidigt egentligen. De förstår nog mer än man tror ibland. Men min största lärdom i det lite större barnet var väl att min absolut största note to self var att sluta inte nattamma i babroi. Alltså det gick åt skogen flera gånger. Vi försökte och så tyckte jag att det gick framåt och sen så fick vi, du vet, först fick vi vinterkräksjukan och sen så fick vi någon hemsk förkylning. Och då kändes det, då kunde jag inte neka mitt barn. Det kändes som när han mådde så himla dåligt. Och sen var vi tillbaka på ruta ett igen, kändes det som i alla fall. Så att det blev en lite utdragen historia, men det gick bra till slut.
Ja, men det här med att antingen börja amma eller sluta amma, det finns ju ofta mycket åsikter från ens omgivning eller från kanske experter på mottagning eller på BB eller vad det nu kan vara, att antingen amma eller att sluta amma. Jag själv var med om min amningsresa var väldigt bra fram tills dess att vi behövde sluta amma. Och Bonnie var då, min dotter var 11 månader och vi var hos en läkare. Och min dotter har alltid varit väldigt stor. Hon har alltid legat ett par kurvor över medel och liksom har varit så sedan födseln. Och det har inte varit så mycket prat kring det. Men när vi var hos den här läkaren då, för vi skulle kolla lite kring hennes motorik i benen och så, så tyckte läkaren att vi skulle sluta amma. För att hon trodde att det var det som gjorde Bonnie stor. Och som mamma och förstagångsmamma, så jag blev väldigt så här, kände mig att det var mitt fel och att det var dåligt och hade väl kanske inte så mycket styrka att stå emot det där. Så att vi slutade amma då ganska abrupt, och det är någonting som jag kan se tillbaka på idag, att jag blev väldigt, men det var väldigt känslomässigt jobbigt för min del. För Bonnie tror jag att det gick ganska bra, men för min del var det väldigt jobbigt. Och jag tror också att därför när jag tänker tillbaka på amningen så har jag ju också en jättefin upplevelse, men också att slutet blev så abrupt att det inte var vårt val. Det är en liten sorg för mig. Jag kan bara tänka hur många andra det är som varit med om liknande upplevelser åt något håll. Antingen att press på att sluta amma eller press på att faktiskt amma fast att man inte vill eller kan. Hur kan man hantera det här? Att andra har åsikter om amningen och att det kanske inte alltid finns så mycket belägg. För jag tror att till exempel i vårt fall så var det ju inte amningen som gjorde att Bonnie var stor. Utan hon är ju byggd så. Jag är jättelång och hon är lång och stor. Och liksom, det tillskrivdes lite fel till amningen, tror jag, så här i efterhand.
När det gäller just amningen så tyvärr så får amningen rätt ofta skuld för lite allt möjligt i vården, upplever jag och många andra som är intresserade av det här ämnet också. Att om barnet är litet och ligger under kurvan, så kan amningen pekas ut som boven till det. Och om barnet är stort så pekas amningen ut som boven. Och egentligen är det inte någon bov överhuvudtaget kanske ibland, för att barn helt naturligt har olika storlek, som du säger. En del är små räkor som mina bebisar har varit, för jag är ändå 56. Ja. Jag har inte haft så stora barn och jag var liten själv som bebis. Alltså det finns ju en naturlig variation som är genetisk bland annat. Och det är ju inget konstigt. Jag menar, vi skulle inte ha någon genomsnittskurva om det inte fanns olika värden. Om inte vissa låg två snäpp under och andra låg två snäpp över. Vi skulle inte få något genomsnitt om vi inte hade någon spridning. En helt naturlig spridning. Så att det finns inget självändamål, så att säga, att placera varenda barn på mittenkurvan, på genomsnittskurvan, för de hör kanske inte hemma där. Och som sagt, det finns de inom vården som har jättebra koll på amning, men tyvärr så finns det de som inte har så bra koll, men som kanske tror att de har det. Så att vad jag skulle säga vad gäller åsikter och råd från vården, om man tycker, jag menar, ibland är kanske ett råd helt korrekt, men känner man så här, nja, kan det där verkligen stämma? Så ska vi komma ihåg att, alltså för det första, vården i Sverige är frivillig. Förutom i extrema undantagsfall så är vården frivillig, och man kan se, det är rekommendationer, men det är inte en lag att lyda exakt varje stavelse som man får höra. Och man kan be om en second opinion. Alltså vården är ju fantastisk i de allra flesta fall, men ibland så blir det fel, och så blir det i alla yrken, i alla rådgivande yrken. Då kan man be om att få tala med någon annan, så man kan säga att jag skulle vilja ha en second opinion från någon annan som är duktig på amning, läkare eller barnmorska eller vad det kan vara. Och man kan också kontakta till exempel amningshjälpen som jag nämnde, för råd. Den här gruppen som jag nämnde på Facebook, Amningshjälpens slutna grupp. Där kan man skriva att jag har fått det här rådet, ja, hur kan man se på det? Sen får man ju komma ihåg där att i sådana grupper så är de flesta är ju lekmän, de är inte experter. Men man kan ändå få, man kanske kan få länkar till forskning, alltså länkar till forskning och evidens som kan vara bra för en. Det kan vara bra, men så är det ju med allting egentligen. Få hålla sig lite kritisk. Det är svårt. Jag vet, när man sitter framför någon som har mycket auktoritet och så, att försöka tänka, kan det här stämma liksom? Men det kan ändå vara bra. Och så säger jag, många gånger så är råden alldeles korrekta, men ibland inte helt.
Nej, men jag håller med, lyssna på sin magkänsla kanske, känns det här verkligen. Man känner ju också sitt barn bäst också, och liksom ja, den relationen man har själv med barnet.
Ja, alltså en läkare som har träffat dig i 10 minuter kanske känner ju inte ditt barn.
Nej.
På det sätt som du gör, även om läkaren kan mycket, mycket mer om vissa saker. Så det kan vara bra att vara lite sunt skeptisk, men ändå ta tillvara på den enorma resurs som hälso- och sjukvården erbjuder. Men det är en svår balansgång där. Det är inte alltid lätt. Det är inte lätt att veta vad som är rätt och hur man ska, vilka råd man ska ta till sig och vilka råd man kanske ska vara mer skeptisk till. Men man kan skaffa sig mer information. Det är ett jättebra sätt. Och sen tänkte du också det här när man får råd av omgivningen. Hur man kan förhålla sig till det när man får så kallat goda råd.
Ja, men precis. Ja, men ofta är det ju folk som vill väl såklart, men det kan ju bli väldigt jobbigt för en själv. Om man har bestämt sig för att man inte vill amma eller att man vill sluta amma eller vad det nu kan vara, eller tvärtom, att man vill amma länge.
Något skäl så är det här ett ämne som väldigt många vill prata om, även om ingen har bett om att prata om det. Jag har säkert gjort mig skyldig till det också, att komma med råd fast det kanske inte var någon som egentligen ville ha dem. Men jag försöker verkligen att avhålla mig från det för egen del. För jag vet hur otroligt irriterande det är när man får oombedda råd.
Verkligen, jag kan hålla med om det ibland. Att när man inte har bett om det så kan det,
nej,
vara lite frustrerande.
Och när det gäller en så känslosam sak som amning kan vara, och som kan kännas otroligt privat, att man kanske inte har lust att delge hela världen saker och ting, så kan det kännas extra jobbigt. Men jag tänkte tipsa om det här, när man får kommentarer från omgivningen. På mitt Instagram-konto på babybaby.se så har jag faktiskt gjort en höjdpunkt som heter kommentarer, som handlar just om det här. Olika liksom, strategier som man kan ha när man får kommentarer som kanske inte är så välkomna. Jag skrev flera inlägg om det, och sen så skrev jag även, så fick jag även jättebra förslag i kommentarer från läsare om hur man kan bemöta kommentarer. Så det är verkligen läsvärt. Jag tog en titt igår och tänkte, gud vilka kloka, smarta, fantastiska följare jag har. Som man kommer på mycket bättre svar än vad jag hade kommit på.
Ja, men det är det som är härligt med det här liksom, communityt man kan skapa med följare. Att man får så mycket kunskap själv.
Ja, men det är fantastiskt. Så många kloka människor. Men inte bara att de har kunskaper, men också liksom, ja, men smarta saker från ett mänskligt perspektiv. Bland annat ett spår som jag var inne på, och de som läste också, var att man får, alltså det här med kommentarer, man får ta och först och analysera, är det här någon person vars åsikter jag bryr mig om överhuvudtaget? Är det här någon som jag tycker att det är mödan värt att utbilda, till exempel, om saker som rör andning? Ja, men, och tror jag att personen är mottaglig för det? Säg att det är ens förälder, till exempel, som säger någonting lite okänsligt. Men då kanske man känner ändå att ja, men min mamma eller pappa kanske skulle förstå mig bättre om de bara fick lite mer information. För ofta är ju liksom föräldragenerationen och mor- och farföräldrarna, de är ju, fick ju ännu sämre information om amning än vad vi har fått som har fått barn senare. Så de fick felaktig information dessutom. Så de tror ju, för de är lite bak och framvända världen. Det här att amma fritt till exempel när bebisen vill. Det kunde ju de få order om att det var ju nej, det fick man absolut inte göra. Oj, oj, oj. Då skulle hela helvetet bryta löst. Ja, då skulle ju allting gå åt pipsvängen med detsamma, med allt. Och det var en jättedålig förälder om du ammade för ofta. Så de har ju fått lära sig liksom helt fel. Så men, tycker man att det är mödan värt, ja, men då kan man visa de källor från BVC till exempel. BVCs alla riktlinjer finns i något som heter Rikshandboken som finns på internet, lätt att läsa. Eller så kan man gå till det här till exempel att amning, att bröstmjölk eller ersättningarna får hänga med ganska länge efter att man har börjat introducera fast föda som vi var inne på. Men det står på Livsmedelsverkets hemsida, tydligt och klart. Och det står också att barnet får, nu kommer jag inte ihåg den exakta formuleringen, men det står ungefär att amningen får gärna hänga med i ett år eller längre. Alltså det står, man kan gå igenom alla de här myndigheternas hemsidor. Du kommer aldrig hitta, jag har i alla fall inte hittat hittills, någon skrivning överhuvudtaget om att det finns en maxgräns på hur länge man ska amma. Utan det står alltid typ ett år eller längre. Det står inte upp till ett år. Och det är en ganska viktig skillnad.
Ja, men det kan vara bra att se när man får liksom påtryckningar att ska du inte sluta amma snart? Bebisen är ju, eller barnet är stort.
Precis, gå till Livsmedelsverkets hemsida. Och de bygger ju sin information på forskning och evidens. Eller WHO, världsorganisationen. Jag tror att de skriver någonting i stil med att we recommend breastfeeding 2 years and beyond. Eller någonting sånt. Alltså 2 år eller längre. Så det finns ingen maxgräns där heller. För det finns ingen evidens för att det är bra att sluta amma vid någon viss tidpunkt. Och de flesta barn slutar faktiskt. Och inte när de är 15.
Nej. Nej, precis. Det kanske är naturligt också. Ja, men Lisen, det här skulle vi kunna prata om hur länge som helst, känner jag. Men du har ju en fantastisk blogg och ett fantastiskt Instagram-konto. Där kan man läsa på ännu mer om man vill få svar på frågor. Vi har inte hunnit med riktigt alla idag, men vi kanske får bli en till podd. Who knows? Har du något sista medskick till de som lyssnar eller något sista tips?
Nej, men att det är oftast är en bra idé att läsa på lite grann innan man får barn. Att tänka på kanske att den tiden som man lägger ner på att läsa om förlossningen. Att man åtminstone kanske kan tänka sig, om man nu har ett intresse, vill säga, är lite nyfiken eller mycket på amning, att åtminstone läsa lika mycket om amning. För det är ju, förlossningen är ju över relativt fort ändå, kan man säga. Men om man ska amma så börjar ju den processen i samma sekund som barnet kommer ut, och sen ska ju den fortsätta väldigt länge faktiskt, om man jämför med hur snabbt själva födseln går för det mesta. Så att det är ju en ganska lång period.
Ja, det är lätt att fokusera bara på förlossningen faktiskt.
Ja, att ta lite tid och läsa, och att också tänka att man måste inte, alltså, man måste ingenting. Man måste inte helamma om man inte känner sig bekväm med det. Man måste inte amma alls, men man har också rätt att bli respekterad i att man vill helamma. Och att det går länge också om man vill göra det. Och att man behöver liksom inte bestämma sig på förhand hur man vill göra. Man kan till exempel tänka att jag börjar amma och ger en, liksom, läser på och försöker få det att funka. Men sen om jag upptäcker att det här passar inte mig, så man kan ändra sig när som helst, om man både åt alla håll så att säga. Man kanske börjar med att delamma, men så kommer man på att nej, men jag vill helamma. Ja, men då har man gör det, och då har man rätt att få stöd i det. Eller så kanske man börjar med att helamma och tänker nej, men det här passar inte riktigt mig. Jag vill bara delamma, eller jag vill bara amma lite grann kanske, men ge ersättning för det mesta. Då får man göra det, och att det är ens eget val. Det är liksom ingen annan som ska komma och bestämma det.
Det är jättebra med tanke på det vi pratade om innan, att hantera kommentarer från utomstående.
Ja, jag tänker det är lite som barnen lär sig på förskolan och skolan. Stopp min kropp. Det här är min kropp. Jag har autonomi. Jag har rätt att bestämma över min kropp. Det här är. Man måste få göra det som känns bäst för en i hjärta och kropp.
Bra sista ord tycker jag att ta med sig det. Stort tack Lisen för att du ville vara med i podden.
Kul att vara med. Tack för att jag fick vara med.
Ja, härligt. Och stort tack till er som lyssnar. Vi hörs nästa gång. Hej.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.